Our subject for today is the bondage of the will and conversion.
Ämnet för idag det är den trälbundna viljan och omvändelsen.
When Erasmus was urged to attack Luther,
när Erasmus uppmuntrades att angripa Luther,
he found it very difficult to attack Luther's efforts at reforming the church.
Så fann han det mycket svårt att angripa Luthers ansträngningar att reformera kyrkan.
Because Erasmus believed that the reform of the church was something that was necessary.
Erasmus menade också att det var nödvändigt att kyrkan reformerades.
But Erasmus did agree with Luther's doctrine of the bondage of the will.
Men Erasmus kunde inte hålla med Luther när det gällde den trälbundna viljan.
And therefore he wrote a book on that subject attacking Luther's point of view.
Och därför skrev Erasmus en bok om den trälbundna viljan och angrep kraftigt Luther.
And in Luther's answer to Erasmus' attack,
och Luthers svar på Erasmus angrepp,
he said that of all his enemies, Erasmus had understood him best.
Så sa Luther att av alla hans fiender har Erasmus förstått mig bäst.
Because Luther saw that Erasmus' view on the freedom of the will attacked the very heart of the gospel.
Luther såg att Erasmus uppfattning om viljans frihet angrep själva hjärtpunkten i evangelium.
And Luther said that Erasmus had grabbed him by the throat.
Och Luther sa att Erasmus har gripit tag om hans strupe.
In other words, he had struck again at the very heart of orthodox theology.
Med andra ord så hade han angripit själva hjärtpunkten i den ortodoxa teologin.
So often we don't realize how significant this point is.
Vi inser inte ofta hur viktig och avgörande denna punkt är.
And the bondage of the will needs to be emphasized in our time.
Och därför måste viljans träldom betonas i vår tid.
Because also many Lutherans are adopting Erasmus's and Melanchthon's views on the freedom of man's will.
Också många lutheraner har antagit i vår tid Erasmus och Melanchthons syn på den fria viljan.
And Erasmus and Melanchthon almost destroyed Lutheranism by his compromise on this point.
Och Melanchthon kom ju att nästan fördärva lutherdomen genom att kompromissa på denna punkt.
Erasmus was troubled by the question of why some men are saved rather than others.
Erasmus han var bekymrad över frågan varför blir vissa människor frälsta och inte andra.
Luther's doctrine on conversion did not permit man to see a clear answer to that question.
Luthers undervisning om omvändelsen gav inte människan någon möjlighet att finna något klart svar på den här frågan.
Because the Bible teaches very clearly that God wants all men to be saved.
Bibeln lär ju mycket klart att Gud vill att alla människor ska bli frälsta.
And the Bible also teaches that God is almighty.
Och Bibeln lär ju också att Gud är allsmäktig.
And that he can do whatever he wants to do.
Och att han kan göra allt det han vill göra.
That is specifically said.
Det är direkt utsagt.
When the Bible says that our God is in the heavens, he has done whatsoever he has pleased.
När Bibeln säger att vår Gud är i himmelen, han gör vad helst han vill.
If God can do anything he wants to do.
Om Gud kan göra vad helst han vill.
And he really wants to save all men.
Och han verkligen vill frälsa alla människor.
Then why don't they all go to heaven?
Varför kommer då inte alla människor till himmelen?
Human reason would seem to imply that this is necessary.
Det mänskliga förnuftet vill dra slutsatsen att det är nödvändigt att alla blir frälsta.
Erasmus was not willing to adopt the Calvinistic and Zwinglian view of this.
Erasmus ville inte anta den kalvinistiska och zwinglianska ståndpunkten i den här frågan.
The Calvinistic theology says, well, God doesn't really want to save all men.
Den kalvinistiska teologin säger ju att Gud vill inte i verkligheten frälsa alla människor.
He only wants to save the elect.
Han vill bara frälsa det utvalda.
Now that is a reasonable answer to the problem.
Och det är ju ett förnuftigt svar på problemet.
But it is not a biblical answer.
Men det är inte ett bibliskt svar.
Because it denies the biblical doctrine that God wants to save all men.
Ty detta svar förnekar den bibliska läran att Gud vill frälsa alla människor.
That he does not want anyone to be lost.
Att han inte vill att någon enda ska gå förlorad.
But that answer was, and that way out of the difficulty was closed for Melanchthon.
Men den här vägen ut ur denna svårighet var stängd för Melanchthon.
He saw that the Bible clearly teaches that there is no difference in God's grace to men.
Han såg att Bibeln klart lär att det inte är någon skillnad i Guds nåd emot människor.
But then he said,
men så sa han,
there must be therefore a difference in man.
Därför måste skillnaden ligga hos människan.
Some men must be worse than others.
Vissa människor måste vara värre än andra.
And from that he came to the conclusion that there is still a slight freedom in man's will.
Och av detta kom man till slutsatsen att det måste finnas en liten frihet hos människan.
And in one of the early editions of his book on dogmatics.
Och i en av de tidigare utgåvorna av hans dogmatik.
He said that there are three causes for man's conversion.
Så säger han att det finns tre orsaker till människans omvändelse.
The first is the Holy Ghost.
Den första orsaken är den helige ande.
And the second is the word of God.
Den andra är Guds ord.
And the third is the cooperating will of man.
Och den tredje är människans egen viljas samverkan.
In plain language this simply means,
i tydliga ord betyder detta helt enkelt,
that God wants to save all men,
att Gud vill frälsa alla människor,
but he is able to save only those who cooperate.
Men han kan frälsa bara de som samarbetar.
God converts those who are willing to be converted.
Gud omvänder de som vill bli omvända.
And those who don't want to be converted, God cannot convert.
Och de som inte vill bli omvända, de kan inte Gud omvända.
And that then answers the question of why some are saved and others lost also in a way that is satisfactory to human reason.
Och då har man fått ett svar på frågan varför vissa blir frälsta och inte annat. Ett svar som är tillfredsställande för det mänskliga förnuftet.
And Luther said to Melanchthon,
men Luther sa till Melanchthon,
you are troubled by that head of yours.
Du är bekymrad av ditt huvud.
And as long as Luther lived, Melanchthon always retracted, moved back from his position.
Och så länge Luther levde så drog sig Melanchthon tillbaka från denna ståndpunkt.
But after Luther died,
men sedan Luther hade dött,
Erasmus again maintained this point.
Så upprätthöll Melanchthon återigen denna felaktiga ståndpunkt.
And in doing that he really adopted Erasmian theology rather than Lutheran theology.
Och genom att göra det så förde han fram Erasmus teologi snarare än Luthers.
Against this view of Melanchthon, Luther always insisted.
Mot denna Melanchthons ståndpunkt framhöll alltid Luther.
That natural man is not able to want to be converted.
Att den naturliga människan kan icke föra fram den önskan att bli omvänd.
He cannot want to be saved through Christ.
Hon kan inte vilja bli frälst genom Kristus.
His will is totally in bondage to the devil.
Hennes vilja är helt i träldom under djävulen.
And the bondage of the will is only one aspect of the total depravity of man.
Och den trälbundna viljan är bara en aspekt av människans totala syndafördärv.
Because man is totally depraved,
ty människan är totalt fördärvad,
his will also is totally depraved.
Därför är hennes vilja också fördärvad.
His will is completely opposed to the will of God.
Hennes vilja är helt och hållet motståndare till Guds vilja.
But it is not only man's will that is in bondage to the devil.
Men det är inte bara människans vilja som är i träldom under djävulen.
In the connection with the bondage of the will, we always have to remember also that man's intellect is in bondage.
I samband med den trälbundna viljan måste vi också komma ihåg att också intellektet står under denna träldom.
His intellect is totally depraved.
Hennes intellekt är fördärvat.
And it is completely in the devil's power.
Och det är helt och hållet i djävulens makt.
While he has still some knowledge of the natural world,
även om hon alltjämt har en viss kunskap om den naturliga världen,
his knowledge of the spiritual things is corrupted and depraved.
Så hennes kunskap om andliga ting är korrumperat och fördärvat.
Man still has a knowledge of the law.
Människan har alltjämt en kunskap om lagen.
But even that knowledge of the law is used the way the devil wants it to be used.
Men också denna naturliga kunskap i lagen används på ett sätt som djävulen vill att den ska användas.
In the very beginning,
i själva början,
the devil persuaded Eve,
övertygade djävulen Eva,
that she could find her greatest happiness,
att hon kunde finna sin största lycka,
by acting on her own,
genom att handla på egen hand,
instead of finding her happiness in all the treasures freely given by God in the garden,
istället för att finna sin lycka i alla de skatter som fritt hade givits åt henne i lustgården.
The fall of Eve,
Evas syndafall,
basically consists in a desire for salvation by works.
Består i grunden i en önskan att bli frälst genom gärningar.
She believed that she could get what she really needed for perfect happiness by following what the devil told her to do.
Hon trodde att hon kunde få det som behövdes för fullständig lycka genom att följa det som djävulen sa hon skulle göra.
Instead of simply accepting the word of God as the rule of her life.
Istället för att helt enkelt ta emot Guds ord som hennes livsregel.
And to this day the devil is able to persuade all men who are not enlightened by God.
Och till den dag som idag är så söker djävulen.
To this day the devil is able to persuade all men who are not enlightened by God.
Så är djävulen i stånd att övertyga alla människor som icke upplyses av Gud.
That they can find salvation by works.
Upplyser man om att de kan finna frälsning genom egna gärningar.
And this is really a perversion of man's knowledge of the law.
Och detta är ett omstörtande av människans kunskap om lagen.
See, the law does teach theoretically a way of salvation by works.
Ty lagen lär ju teoretiskt en frälsning genom gärningar.
The law clearly says that by perfect obedience men can obtain everlasting life.
Lagen lär ju att genom fullkomlig lydnad kan människan få evigt liv.
The Lord Jesus himself says that if a man keeps all the commandments he will live.
Och Jesus själv säger att om en människa håller alla buden så ska hon leva.
Now a part of man, the perversion of man's intellect is that he considers all of God's word to be foolishness.
Ja, en del av människans fördärvade intellekt består i detta att hon betraktar allt vad som kommer från Gud som dårskap.
And if we teach the law,
och om vi lär lagen,
just the way it is taught in the Bible,
precis som Bibeln lärde,
people will say that this is not possible.
Så kommer människor att säga, det här går ju inte.
God cannot require that of us, that we should be perfect.
Gud kan inte begära detta av oss, att vi ska vara fullkomliga.
Because it is impossible for any man to be perfect.
Ty det är omöjligt för någon människa att vara fullkomlig.
And yet they want to be saved by works.
Men likväl vill de bli frälsta genom gärningar.
Apparently they want to be saved by the law.
Uppenbarligen vill de bli frälsta genom lagen.
But the law by which they want to be saved is not the law of God.
Men den lag genom vilken de vill bli frälsta inte Guds lag.
It is the law which they have made for themselves.
Utan det är en lag som de har gjort upp för sig själva.
And instead of saying be perfect,
istället för att säga var fullkomlig,
in your obedience to the law,
i din lydnad mot lagen,
natural man always says be as good as you can be,
så säger naturliga människan du ska vara så god som du möjligtvis kan vara,
be as good as you know how,
bli så god som du förstår du bör vara,
or try to be good,
eller försök vara god,
and then God will take you to heaven.
I så fall ska Gud ta dig till himlen.
We hear this on every side.
Vi hör side
on every side from every from
vi hör det här från alla möjliga håll.
And yet it is simply an illustration of how the devil uses man's knowledge of the law to lead him astray.
Och detta är ett exempel på hur djävulen använder sig av människans naturliga kunskap om lagen för att leda människorna vilse.
I'm sure that many of you have heard men say.
Jag är säker på att många av er har hört människor säga.
If you tell them that they must be perfect to keep the commandments, to be saved.
Om du säger till dem att ni måste vara fullkomliga för att bli frälsta.
But that's impossible for anybody.
Men det är omöjligt för någon.
And therefore you cannot require that.
Och därför så kan man inte begära det.
And so man in his will rejects the way of salvation which is offered in the law, really.
Och sålunda förkastar egentligen människorna den frälsning som erbjuds henne i lagen.
Even though we so often say that natural man wants to be saved by his good works.
Även om vi ofta säger att den naturliga människan vill bli frälst genom sina egna goda gärningar.
Or natural man wants to be saved by the law.
Eller att den naturliga människan vill bli frälst genom lagen.
It is not God's law by which he wants to be saved.
Det är inte Guds lag genom vilken hon vill bli frälst.
It is a perverted law that he has made for himself.
Det är en förvanskad lag som hon har gjort för sig själv.
The worst perversion of man's intellect, however, comes in relation to the gospel.
Men den värsta förvanskningen av det mänskliga intellektet visar sig när det gäller evangelium.
Paul says in 1 Corinthians chapter 2 that the truths of the gospel are foolishness to the natural man.
Paulus säger i 1 Korinthierbrevet 2 att evangelium är dårskap för människan.
In our time we often hear the argument.
I vår tid hör vi ofta argumentet
that modern 20th century men,
att en modern människa från 1900-talet,
who are educated and scientifically trained,
som är utbildad och vetenskapligt tränad,
cannot believe the things that are written in the Bible,
kan inte tro det som står i Bibeln,
because of their superior knowledge.
De har en sån överlägsen kunskap numera.
They know so much more today than the writers of the Bible knew.
De vet så mycket mer idag än vad Bibelns författare visste.
This, however, is not the reason that the Bible gives for their unbelief.
Men det är inte skälet till deras otro enligt Bibeln.
The Bible says that the wisdom of God is foolishness to them.
Bibeln säger att Guds visdom är dårskap för dem.
Because they are natural men.
Därför att de är naturliga människor.
They are men who are not guided by the Holy Spirit.
Det är människor som icke låter sig ledas av den helige ande.
In other words, they do not reject the Bible because they are educated.
De förkastar alltså inte Bibeln därför att de är utbildade.
But only because they are natural men.
Utan bara därför att de är naturliga människor.
A variation of the above argument we hear when men say,
en variant på detta argument som vi nyss nämnde är när människor säger,
in Bible times supernatural beliefs were common.
På Bibelns tid så var det vanligt med en övertro.
And therefore it was easy for people to believe in the miracles.
Och därför var det lätt för människor på den tiden att tro på under.
But if you read the Bible you find out that this is not so.
Men läser du Bibeln så finner du att det förhåller sig inte så här.
Mary did not find it easy to believe that she would have a child.
Maria fann det inte lätt att tro att hon skulle ha ett barn.
Sarah laughed when God told her that she would have a child when she was 90 years old.
Och Sara skrattade när hon fick höra att hon skulle bli med barn när hon var 90 år gammal.
Neither one of those women had a modern 20th century course in biology.
Och ingen del av dessa båda kvinnor hade en kurs i biologi från 1900-talet.
But they still found it difficult to believe what God told them.
Likväl fann de det svårt att tro det som Gud sa dem.
Even Moses had that problem.
Också Mose hade detta problem.
You remember that when the children of Israel were in the wilderness.
Ni kommer ihåg när israeliterna var i öknen.
They complained because they had nothing to eat but that manna.
Så klagade de över att de inte hade något annat att äta än detta eländiga manna.
And then God told Moses that he should tell the children of Israel that he was going to give them meat to eat.
Men så sa Gud till Mose, säg åt dem att jag ska ge er kött så ni får äta.
And God said to Moses, you tell them that they're going to have all the meat they want to eat for a whole month.
Och Gud sa till Mose, säg åt dem nu, ni ska få kött så att det räcker för en hel månad.
And Moses said it can't be done.
Men Moses sa, det kan ju inte ske.
He said, if we would kill all the cattle we have.
För skulle vi slakta all boskap vi har.
There wouldn't be enough meat to feed them for a whole month.
Så räcker det ju inte för en hel månad.
And not only that, he said, if you would go and catch all the fish in the sea.
Och inte bara det, han sa om vi skulle fånga all fisk som finns i havet.
So there wouldn't be enough meat to feed this whole people for a whole month.
Så räcker det ändå inte till att föda dem för en hel månad.
And Moses was not a modern, scientifically trained scientist.
Men Mose var ju inte en modern naturvetenskapsutbildad människa.
He also found it very difficult to believe what God told him would happen.
Också han fann det svårt att tro det som Gud sa skulle hända.
He found it difficult to believe that God would give them water out of a rock.
Och han fann det svårt att tro att Gud skulle ge dem vatten ur klippan.
You remember that God said, "You did not believe me."
Ni kommer ihåg att Gud sa honom till honom, ni trodde mig inte.
When I told you that I would give that you could speak to the rock and water would come out.
När jag sa till er att du kan tala till klippan och vatten ska komma där ur.
And the people who laughed at Paul in Athens.
Och människorna som skrattade åt Paulus i Aten.
Were not when he spoke of the resurrection of the dead.
När han talade om de dödas uppståndelse.
Were not 20th century scientists.
Var inte naturvetenskapsmän från 1900-talet.
See, it isn't true that modern men do not believe the Bible because they are so educated.
Ni ser alltså att det inte är sant att de moderna människorna inte tror Bibeln därför att de är så välutbildade.
They don't believe the Bible because they are just as depraved as people were in Paul's time.
Utan de tror inte Bibeln därför att de är lika fördärvade som människorna på Paulus tid.
Or in Isaiah's time.
Eller på Jesajas tid.
Because you remember that even in Isaiah's time he complained that the people did not believe him.
Ty ni kom ihåg att också på Jesajas tid så klagar profeterna över att människorna inte tror honom.
They probably said to Isaiah.
De sa förmodligen till Jesaja.
Look, we are modern educated people.
Se här nu, vi är moderna, välutbildade människor.
We can't believe all those things you say.
Vi kan inte tro på allt det här som du säger.
See, in Moses' time they believed those things.
På Mose tid så trodde de säkert sånt här.
But this is a different age.
Men det var ju men nu lever vi i en annan tid.
So we go back to Moses' time.
Så vi går tillbaka till Mose tid.
And the people didn't believe Moses.
Och folk trodde då inte Mose.
They probably said to Moses, look, we are modern educated people.
Och de sa förmodligen till Moses, vi är moderna, välutbildade människor.
We lived in Egypt where people know what the world is like.
Vi levde i Egypten och där kände människor till vad världen går för.
That was an educated, scientific, learned land.
Det var ju ett välutbildat, lärt land.
Maybe in Adam's time people believed those things.
Men det kan ju hända att tidigare på Adams tid kunde man tro sånt här.
But we can't believe that anymore today.
Men det kan vi inte längre tro idag.
And so we go back to Adam's time.
Och så går vi tillbaka till Adams tid.
And we find that Eve also didn't believe what God said.
Och så finner vi Eva, trodde inte vad Gud sa.
See, it isn't modern education that makes these things impossible.
Det är alltså inte den moderna utbildningen som gör dessa ting omöjliga.
The Bible is right when it says the natural man looks upon the wisdom of God as foolishness.
Bibeln har rätt när den säger att den naturliga människan ser på Guds visdom så som dårskap.
So man's problem is not that he is educated or modern.
Så människans problem är inte att hon är välutbildad eller modern.
His problem is that he has inherited from Adam and Eve that same spirit of unbelief.
Utan hennes problem är att hon från Adam och Eva har ärvt samma otrosande.
That listens to the serpent when it says, "Ye shall not surely die."
Som lyssnar till ormen när den säger, ni ska förvisso inte dö.
His problem is not that he is educated and enlightened.
Så problemet är inte att hon är utbildad och upplyst.
But just the opposite.
Utan snarare
that his mind is darkened and his understanding is depraved.
Att hennes sinne är förmörkat och hennes förståelse är fördärvad.
And yet we find foolish people in the church of our time.
Och ändå så finner vi dåraktiga människor i kyrkorna i vår tid.
Who think that the solution to the problem of man's unbelief.
Som tror att lösningen på problemet med människans otro.
Is to change the Bible.
Är detta att vi bör förändra Bibeln.
We have to remove from the Bible everything that is a stumbling block to faith, as they call it.
Vi ska avlägsna från Bibeln allt det som är en... En sten man snavar på för tro.
Some years ago I spoke to a Lutheran layman in St. Paul, Minnesota.
För några år sedan så talade jag till en luthersk lekman i Minnesota.
Who was really a fine Christian.
Som i verkligheten var en fin kristen.
Who believed the Bible.
Som trodde Bibeln.
And accepted the miracles for himself.
Och trodde på undren för sin del.
He was also a Sunday school superintendent.
Han var också en övervakare för söndagsskolundervisningen.
And he taught Sunday school himself.
Och han lärde själv i söndagsskolan.
And one day he said to me,
Men en dag sa han till mig,
No, we don't have enough educated people in our church.
Vi har inte tillräckligt välutbildade människor i vår kyrka.
At that time I was a member of the Missouri Synod.
På denna tid var jag en medlem i Missouri Synoden.
He said, "We university graduates don't join our congregations."
Han sa att universitetsstuderande de vill inte vara med i vår kyrka.
He forgot that he himself was a university graduate.
Han glömde bort att han själv var utbildad vid universitet.
But he said, "You know what keeps those people out of the church?"
Men han sa, du vet vad det är som hindrar dessa att tillhöra församlingen.
It's those miracles.
Det är de här undren.
The miracles make it impossible for them to believe the Bible.
Han sa att undren gör det omöjligt för dem att tro Bibeln.
So don't you think it would be better if we leave the miracles out of our preaching?
Han sa, tror du inte att det är bättre om vi lämnar undren utanför våra predikningar?
If they didn't have to believe those miracles, they'd be more willing to believe in Jesus.
Om de inte behövde tro dessa under skulle de vara mer villiga att tro Jesus.
But what the man was evidently forgetting was that the virgin birth of Jesus is a miracle too.
Men vad denne man uppenbarligen glömde var att också jungfrufödelsen är ett under.
The resurrection of Jesus is a miracle.
Och Jesu uppståndelse är ett under.
As we saw yesterday, Jesus himself is a miracle.
Och som vi såg igår, Jesus själv är det största av alla under.
And if you want to take all the miracles, you take out the heart even out of the doctrine of Jesus in the Bible.
Så vill du ta bort undren, så måste du ta bort själva hjärtat i evangelium och Kristus själv. So
that's the kind of foolishness we sometimes hear from Christians there.
Det här är alltså det slags dårskap vi ibland får höra av till och med från kristna.
See, Mary was a believer in God.
Maria trodde Gud.
Sarah was a believer in God.
Sara trodde Gud.
Moses was a believer in God.
Mose trodde Gud.
And they still had their problems believing everything clearly that God told.
Men de hade likväl problem att kunna tro allt det som Gud sa dem.
And it's strangest of all is this.
Och det egendomligaste av allt är detta.
That we find that kind of suggestion in the mouths of people who themselves believe in the miracles.
Att vi får höra dessa förslag från såna människor som själva tror på undren.
And they will say, why do we have to say the world was created in 6 days?
Och så säger man, varför måste vi säga att världen skapades på 6 dagar?
That just makes it impossible for our modern university students to accept the Bible.
Det gör det ju så svårt för våra moderna universitetsstuderande att tro Bibeln.
Why don't we co-op? Why don't we agree that they can believe in evolution?
Varför kan vi inte hålla med om att utvecklingsläran må vara sann?
And these people who make those suggestions actually think that they're doing the church a favor.
Och de som kommer med såna här förslag, de tror i verkligheten att de gör kyrkan en tjänst.
That they are making it possible for the church to gain more members.
Att de gör det möjligt för kyrkan att få flera medlemmar.
And really making it possible for more people to be saved.
Och gör det möjligt för flera människor att bli frälsta.
But it's not the Bible that needs to be changed.
Men det är ju inte Bibeln som behöver bli ändrad eller reviderad.
It is man's blinded reason that needs to be changed.
Utan det är människans blinda förnuft som måste förändras.
And that's why conversion is so often spoken of as enlightenment.
Och det är därför som omvändelsen så ofta omtalas som en upplysning.
Why the Bible says that in conversion men are called out of darkness into God's marvelous light.
Bibeln säger att i omvändelsen kallas människan från mörkret och in i Guds underbara ljus.
That the blind are made to see.
Att den blinde görs till en seende.
When the Holy Ghost does his blessed work in their hearts.
När den helige ande utför sitt välsignade arbete i hennes hjärta.
And this is directly connected with the bondage of the will.
Och det här hör nu direkt samman med viljans träldom.
No man wants to believe what he considers to be nonsense.
Ingen människa vill ju tro det som hon menar vara nonsens.
The American theologian Jonathan Edwards,
den amerikanske teologen Jonathan Edwards,
said something which was certainly psychologically true.
Sa en sak som förvisso var psykologiskt sant.
When he says the will always follows the last dictate of the understanding.
När han sa att viljan följer alltid det förståelsens sista diktat.
In other words, man will always want that which he considers to be best.
Med andra ord, människan vill alltid ha det som hon tycker är bäst.
He will always want that which he considers to be the most desirable.
Hon vill alltid ha det som hon betraktar vara mest önskvärt.
And because man by nature looks upon the gospel as foolishness.
Och eftersom nu människan av naturen ser på evangelium som dåraktighet.
He does not want to be saved in the way the gospel tells him that he can be saved.
Så vill hon alltså inte bli frälst på det sätt som Bibeln säger att hon kan bli frälst på.
And it is his darkened understanding which has that effect on his will.
Det är alltså hennes förmörkade förstånd som har denna verkan på hennes vilja.
And we must never separate the bondage of the will from the bondage of the intellect.
Vi får alltså aldrig skilja viljans träldom från intellektets träldom.
The bondage of the will is also just another aspect of what the Bible calls man's spiritual death.
Viljans träldom är också bara en annan aspekt av det som Bibeln kallar den andliga döden.
The Bible often speaks of men as dead.
Bibeln talar ju ofta om människan som död.
Even while they are physically alive.
Även om de fysiskt sett lever.
We have a good example of that in the letter to the Ephesians, chapter 2.
Vi har ett bra exempel på detta i Efesierbrevet 2.
Where Paul in verse 1 says to the Ephesian Christians.
Där Paulus i vers 1 säger till de kristna i Efesus.
That there was a time when they were dead in trespasses and sins.
Att det fanns en tid när de var döda i överträdelser och synder.
But he says that God has made them alive.
Men han säger att Gud har gjort dem levande.
And the change that takes place when a man becomes a Christian.
Och den förändring som äger rum när en människa blir kristen.
Is often called, for that reason, a new birth.
Kallas därför av detta skäl för en ny födelse.
A being born again.
Att bli född igen.
A regeneration.
En pånytt födelse.
A rising from the dead.
En uppståndelse från de döda.
And as we saw in the lectures on Revelation.
Och som ni minns från föredragen om uppenbarelseboken.
This is what John is talking about when he speaks of the first resurrection.
Så talar Johannes om detta när han talar om den första uppståndelsen.
In that figure of speech,
I detta bildspråk,
the Bible portrays the complete inability of natural man.
Avbildar Bibeln denna människans totala oförmåga
to cooperate in his own conversion.
Att samarbeta i hennes egen omvändelse.
There is nothing that a man can do to come to God.
Det är ingenting som människan kan göra för att komma till Gud.
Because he is dead.
Ty hon är ju död.
As Luther says, man, I cannot by my own reason or strength come to Jesus Christ, my Lord, or believe in him.
Som Luther säger, jag kan inte av mitt eget förnuft komma till Herren Jesus Kristus eller tro på honom.
When he said we cannot come to the Lord Jesus by our own reason.
När han säger, vi kan inte komma till Herren Jesus genom vårt eget förnuft.
He was pointing to man's intellectual blindness.
Så påtalade han människans intellektuella blindhet.
When he said that we cannot come to Jesus by our own strength.
När han sa vi kan inte komma till Jesus genom vår egen styrka.
He was pointing to man's total inability and death, spiritual death.
Så påtalade han människans totala oförmåga och andliga död.
This is perhaps the place to point out once more.
Nu har vi kanske nått fram till den punkt där vi än en gång bör understryka.
Why Luther felt that Erasmus had grabbed him by the throat.
Varför Luther menade att Erasmus hade gripit tag om hans strupe.
When he attacked Luther's doctrine of the bondage of the will.
När han attackerade Luthers lära om människans trällbundna vilja.
Because Erasmus believed that man was not totally dead.
Ty Erasmus trodde att människan var inte totalt död.
He did not believe that natural man is completely without strength.
Han trodde inte att den naturliga människan var helt utan styrka.
And he repeatedly used an argument which has been repeated again and again since Erasmus' time.
Om och om igen använde han ett argument som sedan dess också upprepas ständigt.
He again and again said.
Han sa om och om igen.
That God would be mocking men.
Att Gud Gud hånar människan.
If he called upon men to repent.
Om han ber människorna att de ska ångra sig.
If he called upon men to believe the gospel.
Om han kallar på människor att de ska tro evangelium.
If man does not have a natural ability and desire to obey God.
Om då inte människan också har en naturlig möjlighet att lyda Gud.
If men did not have the ability to believe and to repent.
Om människan inte hade möjligheten att tro och att göra bättring.
As we said, this is an argument that we still hear today very often.
Det här är ett argument som vi ännu idag ofta får höra.
And sadly enough, often from people who call themselves Lutheran.
Och sorgligt nog ofta från människor som kallar sig lutheraner.
Erasmus argued that we would be ridiculing a blind man.
Erasmus argumenterade så att vi förlöjligar en blind människa.
If we told him to look at something.
Om vi säger åt en blinde se på det här.
Or we'd be ridiculing him, a lame man.
Och vi förlöjligar
a lame man.
En lam människa.
If we told him to come here.
Om vi säger åt en sån, kom fram hit.
And he said that's what God would be doing if he told man to repent if man is spiritually dead.
Och så sa han det är det som Gud gör om han säger till en människa som är andligt död att ångra dig och tro.
It is really very strange that Erasmus.
Men det är verkligen egendomligt att Erasmus,
who knew the Bible well,
som väl kände Bibelns innehåll,
never thought of this,
aldrig tänkte på detta,
that when God tells a blind man to see,
att när Gud säger åt en blind människa att hon ska se,
then he is not mocking this man.
Då förlöjligar han inte och hånar den människan.
He is healing this man.
Utan han botar den människan.
When God tells a lame man to walk,
när Gud säger åt en lam människa att gå,
he is not mocking him.
Så hånar han inte henne.
He is healing him.
Utan han botar henne.
And Luther argued also,
och Luther argumenterade också,
that from the command to do something, it does not follow that you must have the ability to keep that command.
Att från befallningen att göra någonting följer inte att du också måste ha möjlighet att göra vad som befalls.
He says that there is a big difference between the imperative mood and the indicative mood of the verb.
Han säger att det är en stor skillnad mellan verbet i imperativum och i indikativum.
And when we tell a man to do something,
när vi säger åt en människa att göra något,
we may tell him this to convince him that he cannot do it.
Så kanske vi säger det till människan för att övertyga henne om att hon kan det inte själv.
Luther said that sometimes a doctor will tell a man to lift his arm.
Luther sa ibland kan en doktor säga åt en människa lyft din arm.
To convince that man that he needs help because he cannot lift his arm.
För att övertyga den människan om att hon behöver hjälp eftersom hon inte kan lyfta sin arm.
And Luther also said that if Erasmus is right in his argument,
och Luther sa också att om Erasmus har rätt i sin argumentering,
and man must be able to do what God commands him to do,
och människan måste ha förmåga att göra det som Gud befaller henne att göra,
then Erasmus is wrong and the Pelagians are right.
Då har Erasmus fel och pelagianerna har rätt.
See, Erasmus did not want to believe in salvation by works alone.
Erasmus ville inte tro på frälsning genom gärningar alena.
He wanted to believe in salvation by grace and by works.
Utan han ville tro på frälsning genom tro och gärningar.
But the Bible says,
men Bibeln lär,
be perfect.
Var fullkomlig.
And if from the command of God it follows that man has the ability to keep the command,
och om det nu följer av Guds befallning att människan också har förmåga att lyda befallningen,
then man must be able to be perfect.
Då måste ju människan ha möjligheten att vara fullkomlig.
But if he is able to be perfect,
men om hon nu kan vara fullkomlig,
then he doesn't need a savior.
Då behöver hon ju ingen frälsare.
But then he can be saved by works alone.
Då kan hon ju bli frälst av gärningar alena.
And salvation by Christ is completely unnecessary.
Och så är frälsning genom Kristus helt onödig.
And so the Lutheran dogmaticians,
och sålunda så säger de lutherska dogmatikerna,
adopted the axiom,
ja, de sa inte men de antog detta axiom,
ad debito ad posse, does not necessarily follow.
Följer inte nödvändigtvis.
From what you ought to do,
från vad du bör göra,
to be able to do it,
till att du kan göra det,
is not a logical conclusion.
Det är inte en logisk slutsats.
And it certainly, Luther certainly demonstrates that that axiom is correct.
Och Luther visar förvisso att detta axiom är sant.
The total depravity of man.
Människans totala syndafördärv.
His complete inability to help himself.
Hennes totala oförmåga att hjälpa sig själv.
To decide for himself. to be a believer,
att själv avgöra sig att nu ska jag bli en troende,
is a corollary of the doctrine of salvation by grace alone.
Är oförenligt med läran om frälsning av nåd alena.
And that's why Luther said that Erasmus had struck at the very heart of his doctrine.
Och det var därför som Luther sa att Erasmus har angripit själva hjärtat i hans lära.
And there are many people today in Lutheranism.
Och det finns många människor idag inom lutherdomen
who have a good understanding of salvation by grace,
som har en god förståelse av frälsningen genom nåden,
when it comes to the work of Christ.
När det gäller Kristi verk.
They will say that only Christ has earned forgiveness for us.
Man säger att endast Kristus har förtjänat förlåtelse åt oss.
They will even say,
ja, de kan till och med säga,
that the forgiveness of God is universal.
Att Guds förlåtelse är allmän.
That justification is an objective fact.
Att rättfärdiggörelsen är ett objektivt faktum.
And thus clearly teach salvation by grace on that point.
Och sålunda lär de klart frälsning av nåd på denna punkt.
But they seem to forget salvation by grace alone completely.
Men de tycks glömma frälsning av nåd alena fullständigt.
When it comes to the work of the Holy Ghost.
När de kommer till punkten om den helige andes verk.
When it comes to conversion.
När det kommer till omvändelsen.
Then they say we'll have to cooperate with the Holy Ghost.
Då säger man vi måste nu samarbeta med den helige ande.
Our will must be right before the Holy Ghost can make Christians out of us.
Vår vilja måste först bli rätt innan den helige ande kan göra kristna av oss.
In other words, while we do nothing to earn forgiveness.
Med andra ord, även om vi inte gör någonting för att förtjäna förlåtelsen,
we must do something in order to have faith.
Så måste vi göra någonting för att få tro.
And so they deny that our conversion is solely and completely from beginning to end the work of the Holy Ghost alone.
Och sålunda förnekar man att vår omvändelse är från början till slut fullständigt ett verk av nåden alena.
They may be very good Good Friday and Easter preachers.
De kan vara mycket goda Friday.
Good Friday.
Good Friday. Goda långfredagspredikanter och påskpredikanter.
But they are poor preachers at Pentecost.
Men de är dåliga predikanter under pingsten.
It is not enough to say that justification is a completed work.
Det är inte tillräckligt att säga att rättfärdiggörelsen är ett fullgjort verk.
Freely offered in the gospel.
Som fritt erbjudes oss i evangelium.
But we must also recognize that conversion is a work that is completely done by the Holy Ghost.
Utan vi måste också inse att också omvändelsen är ett verk som komplett fullständigt görs av den helige ande av nåd alena.
And because man is dead in trespasses and sins,
och eftersom människan är död i överträdelser och synder,
he can do as little toward his new birth,
så kan hon göra så lika lite för sin nya födelse,
as a child can do toward its own birth,
som ett barn kan göra för sin egen födelse.
That is why Lutheran theology has never had any problem with infant baptism.
Det är därför som den lutherska teologin aldrig haft några problem med barndopet.
Reformed theology has always had difficulty with infant baptism.
Men den reformerta teologin har alltid haft problem med barndopet.
Even where infant baptism has been retained.
Också där man praktiserar barndop.
Because that has always been the custom of the church.
Eftersom det alltjämt har varit kyrkans sed.
But Calvinistic theologians often justify infant baptism.
Men kalvinistiska teologer försvarar ofta barndopet
by saying that those children are baptized on the basis of their parents' faith.
Genom att säga att dessa barn döps på grundval av föräldrarnas tro.
Or they will say that the little children really are saved because of their parents' faith.
Eller man säger att de små barnen är i verkligheten frälsta genom föräldrarnas tro.
They are born into the covenant.
De är födda in i förbundet.
And baptism is only a sign that they are children of believers.
Och därför är dopet bara ett tecken på att de är barn till troende föräldrar.
And therefore they will be saved.
Och därför ska de bli frälsta.
But baptism doesn't really work faith in their hearts.
Men dopet verkar inte självt tron i deras hjärta.
The Baptist churches have only taken the logical step as a consequence of that view.
Och baptistkyrkorna har i själva verket bara tagit ett logiskt steg utifrån denna uppfattning.
They have simply said if those children cannot be believed they should not be baptized.
De säger helt enkelt om dessa if these children cannot
can't believe.
Om dessa människor inte kan tro så bör de inte döpas.
They say that conversion is always the result of the action of man's free will.
De säger att omvändelsen är alltid resultatet av en handling av människans fria vilja.
That coming to faith must always be a free choice.
Och att komma till tro måste alltid vara en fri avgörelse, ett fritt val.
But Lutheran theology has always recognized.
Men den lutherska teologin har alltid insett.
That if conversion is really an act of God on man.
Att om omvändelsen i verkligheten är en Guds handling på människan.
Then God can certainly create spiritual life.
Då kan Gud förvisso skapa andligt liv.
In an infant just as well as in an adult.
Lika väl i ett barn som i en vuxen.
In fact, many Lutheran theologians say,
i själva verket säger många lutherska teologer,
that it is easier for a Holy Ghost to work faith in the heart of a child than in the heart of an adult.
Att det är lättare för den helige ande att verka tro i barnets hjärta än i en vuxens hjärta.
I have always been a little bit uncomfortable with that statement.
Jag har alltid varit lite otillfredsställd med detta påstående.
I'm not quite sure that I would be willing to say it.
Jag är inte helt säker på att jag skulle vilja uttrycka mig så.
Because one thing that we do not want to forget.
En sak som vi inte får glömma är
that also that little baby is born in total depravity.
Att också detta lilla barn är född i totalt syndafördärv.
And it too strives against the Holy Ghost.
Och också detta kämpar emot den helige ande.
And it is the same miracle of God's grace in the heart of a baby as in the heart of an adult.
Och därför är det samma stora under som sker i denna babys hjärta som i en vuxens hjärta.
We'll continue after the pause.
Och så tar vi paus.